Podplay.
Pod es el Kiki Rush. Es el pote Strombergo, la neni venimo. Es el pote el mejor, tridente histórico. Life is life, na 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 na. Life is life, na 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 na.
Spela hitsen, det får man göra när Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush förra veckan släppte ett avsnitt som var som Clubhouse för alla som inte har invites till Clubhouse, nämligen att det satt tre stycken fotbollsidioter och pratade fotboll utan att någon lyssnade. Dessa tre fotbollsidioter är inga andra än jag, Petter Landén, Therese Strombergo.
Jajamän.
I Pontus Venimo.
Si, claro.
El historico podento tridento. Den här veckan hoppas vi kunna komma ut. För att det är väldigt viktigt för mig också att gå i svaromål med vår systerpodd Kolla Mustafi. Liten cliffhanger, det kommer jag göra i slutet. Så Sebastian, om du lyssnar så får du spola eller bara lyssna.
Systerpodd?
Jag råder dig nästan att lyssna. För, vad sa du?
Systerpodd. Det känns snällt att kalla dem.
Ja, men jag tror att alla andra poddar som jag har nämnt i Kick and Rush historia har jag kallat för våra systerpoddar. Så ja. Att liksom även Alex och Sigge är vår systerpodd. Om ni lyssnar.
Är du ett sånt här barn som tror att alla andra barn är dina syskon?
Exakt. Det är exakt ett sånt barn jag är. Vi ska faktiskt ta avstamp i, det har varit några dagar sedan, men trots allt, The North London Derby. 2-1 till Arsenal i vad du, Pontus Venemo, i vår internkommunikation kallade för det sketnaste derbyt någonsin. Knappt ens ett derby, eller vad var det du skrev?
Ja, men jag tycker att det är en ståndpunkt jag har som jag tänker stå för. Och den, där tänker jag stå stadigt när stormen viner kring mig. Nej, jag skrev att det är väl ändå ett överskattat derby. Kan inte jag få ta upp det? Och det gjorde jag nu. Så det, och jag har pratat om det här förut. Och när jag inte hade det med som topp 3 derbyn i England.
Men varför är det så överskattat derby, tycker du?
Ja, jag tycker att det finns rivaliteten i London är för de har för många rivallag. Det är för mycket käbbel. Det finns liksom inte den här det är inte den här lilla specifika nervkänslan. Alltså det är inte bara det är så Spurs och Arsenal, de hatar varandra och det är ju topp 5 derbyn i England, men det är inte topp 3. Det är absolut inte etta. För att det finns liksom inte den här historiska det som jag tycker krävs för att man ska ha liksom den där extra grejen i ett derby, typ Sunderland Newcastle, det går ju historiskt tillbaka till Rosernas krig på 1300-talet liksom.
Det... Ja, men förlåt för att vara så, men måste det kunna liksom tas upp i When We Were Kings, måste det vara så gammalt för att kallas ett riktigt derby?
Jag vet inte.
Vår systerpodd When We Were Kings vill jag bara säga.
Nej, men men jag tycker att det krävs någonting mer, att det ska finnas någon större, alltså rivaliteten bör byggas på andra grunder än bara det fotbollsmässiga liksom. Och att jag tycker att North London Derby saknar den nerven som är liksom där man sätter två liksom att det är överklass mot arbetarklass och jada jada, den grejen.
Ja, jag förstår det. Vad du menar, men ibland, jag kan känna ibland att North London Derby är nästan alltid det derbyt som jag alltid blir underhållen av, om man ska vara liksom så platt att det är liksom så här, att om jag hade fått chansen att bara liksom så här, du får bara se ett derby den här säsongen, då kommer jag ju välja ett Manchester derby. Men hade någon sagt du får väl se två derby den här säsongen, då hade jag valt två Manchester derby. Men hade någon sagt du får se tre derby den här säsongen, då hade ett av dem varit ett North London derby, för att jag vet att det kommer bli ganska kul att titta på.
Men är det inte så också nu, alltså dels att generellt det senaste året så tycker jag att de allra flesta derbyn och stormatcher känns ju extremt avslagna, för att precis allt känns bara så jävla avslaget. Men är det inte också så att det är alltså så som de möts nu, när båda två ligger liksom så långt ner i tabellen och allting är så här, då är det jävligt svårt att gå igång på någonting, alltså oavsett vilken match det är, utöver om matchen är underhållande eller inte. Jag har så här supersvårt att sitta och vara ja, men att bli liksom superexalterad över, även om det hade varit, alltså en sån sak som de senaste årens Milano-derbyn. Det är klart att jag bryr mig för att jag håller på Milan, men det är ju svårt, det har varit svårt att bli så här superexalterad när så här, Milan ligger 10 och inte ligger 5, typ. Åh, fan vad roligt det här blir.
Men blir inte Milano-derbyt, eller Derby della Madonnina, som det kallas, kanske?
Det gör det.
Wow.
Så jag är ju ett sånt glädjeskutt i halsen.
Ja, men jag kan bara två såna lite calcio-onanistiska derbynamn, och det är ju Derby della Madonnina och Derby della Lanterna. Och jag vet inte vilket som är vilket, så jag var glad att jag chansade rätt.
Mycket bra.
Blir liksom inte då Milano-derbyts ändå säsongens höjdpunkt? För det kunde jag känna när jag gick in i det här. Här är två totala losergäng. Den här säsongen kommer liksom inte sluta i någonting gott för dem. Men de har ju derbyt. Alltså det är kanske jag som är gammal loser, City-supporter, alltså tidigt mitten på 00-talet, att så här, säsongen kunde gå åt helvete, men vi kunde i alla fall slå United i derbyt på något sätt.
Jo, men nu...
Vi hade i alla fall det.
Men Milan vinner ju aldrig mot Inter i derbyn. Alltså när man vann i höstas var det första gången på 4,5 år. Så att allting har bara varit skit med det där ändå.
Ja, men vi skiter i Derby della Pasta Vongole. Förstår ni min, liksom, min ingång i att fan, är det någon gång derbyt spelar roll, så är det nu när ingenting annat spelar någon roll.
Ja, men så är det ju. Men det, då förutsätter ju det att man har någon slags känslor för något av lagen. Och så vitt jag vet är ingen av oss som har några känslor mer än eventuellt negativa då, från någon av era sidor för Spurs och Arsenal.
Min första fotbollströja var ju Mark Overmars i Arsenal, tror jag.
Du är precis som alla Spurs-spelare alltså.
Ja, exakt. One of our own sjunger de på White Hart Lane när jag kliver in. Jag tror faktiskt Rudi Schullit i Holland var min första fotbollströja. Jätteointressant.
Gud vad gammal
du är. Vi tar oss till ja, jag vet, det är bizarrt. Jag har börjat så här grymta när jag vaknar på morgonen. Alltså det har bara kommit. Att jag så här... Jag har sådana pappaljud. Det är vidrigt. Vi tar oss till matchen. Matchen slutar i 2-2 Arsenal. Spoiler, har ni inte sett det än så får det själva. Erik Lamela slår till med kanske säsongens sjukaste mål. Det får man väl ändå tillstå, va?
Ja, absolut.
Jag tycker att Sergio Reguilón, eller Regular John, det ska vi prata om någon gång, alltså smeknamn, hur bra Regular John är på Sergio Reguilón som smeknamn. Men alltså han reagerar ju genom att se ut som Edvard Munchs skriet när Lamela rabonar in den mellan benen på Thomas Partey, är det väl? Jag vill fan säga att Lamelas mål här är att knacka på topp 5 snyggaste i Premier Leagues historia.
Nej. Det vill du inte alls.
Men så här, allting beror ju på hur man definierar och så vidare och så vidare och så vidare, va? Det fattar ju jag också. Men, alltså fantasirikedomen att testa på det.
5 av 5.
Ja, att han tunnlar Thomas Partey. Väldigt snyggt.
Otroligt.
Bollen går in till stolproten. Den är perfekt placerad. Och att den aldrig lyfter från marken. Det är så jävla klint. Alltså bollen bara... ligger där.
Ja, jag håller med. Alltså nu, jag gör ju aldrig som ni säger. Och jag såg att ni i vår liksom chatt hade börjat snacka om... ska vi prata om ifall det tar sig in på toppen och hit och dit och sådär. Och började liksom diskutera en massa mål. Som har varit snygga genom åren. Jag har ju såklart inte ägnat en sekund åt att fundera på vilka mål som jag eventuellt skulle kunna tycka var snyggare. Men däremot så vill jag säga en sak just i så här, när man pratar om, ni kan få dra era mål sen, jag ska inte uppehålla er alldeles för länge med mitt trötta snack här, jag vet att ni vill prata mål, men när man pratar om snygga mål så är det ju, alltså det är ju extremt subjektivt såklart vad man tycker är ett snyggt mål och inte. Men det är så roligt för att jag tänkte på det så sent som igår. Nu är det ju onsdag idag, om inte min hjärna är helt bortkopplad. Och igår under Champions, det första målet som City gör, De Bruynes mål är ju helt otroligt. Och sen så kommer det här andra målet som mer är ett spelmål. Vem är det som gör det?
Gundogan.
Ja, precis.
Och det sinnessjuka där är att City kontra. Alltså,
ja, men
det är ett omöjligt mål.
Ja, men det som jag tänkte på det då, nu vet inte jag exakt hur han menade, men Erik Niva sitter i studion då och så pratar de om så här, åh gud vad snyggt det här målet är, när De Bruyne gör sitt, och sen så säger Erik Niva, ja, och det skulle bli ännu snyggare, och sen kommer det andra målet. Det finns ju två läger i, eller det finns ju fler, men det finns två jättetydliga läger i vad man tycker är ett snyggt mål. Om man tycker att ett snyggt mål är liksom ett spelmål med så här, ja men 200 passningar som bara är helt perfekta, och sen så bara kan man lägga in den till slut för att man har gjort bort allt och alla. Eller om man tycker att dunderskottet som bara typ dunkar, ribba in, eller ni vet, rätt i mål eller vad som helst. Alltså det finns ju två ganska tydliga läger där, vilken typ av mål man föredrar. Vilken typ av mål föredrar ni?
Spelmål, 100%.
Ja, absolut. Spelmål.
Jag tycker dunderskotten. Det är, där är jag inte på er sida. Men dra gärna era ultrafina spelmål som ni har diskuterat er fram till.
Jag har inget spelmål på min lista.
Ja, men jag kan säga så här då. För jag har tänkt på det mycket. Jag har tänkt på det alldeles för mycket. Alltså att jag jättemånga år höll Dennis Bergkamps berömda mot Newcastle som det snyggaste någonsin. Och det tycker jag också är så snyggt för att det är han som startar allting. Det kan väl också sägas om Oliver Girouds skorpionspark också. För det är han som startar det anfallet. Det är för övrigt jätteroligt om ni tittar på den YouTube-filmen någon gång. Titta på hur Giroud ser ut längst ner i vänster bildkant när han springer sitt snabbaste. Det ser liksom ut som det är på låtsas. Alltså han har aldrig, han ser tjock och dålig ut, och säger han inte det. Men jag har ju landat i, trots allt, det är egentligen inte två sådana här som är spelmål, men de är så, svårighetsgraden på det de gör är så jävla sjuka, så jag kan inte riktigt välja mellan dem. Och då är det Luis Suarez mot Newcastle, där det spelas en superlång långboll, stenhårt, han springer i full fart, dämpar bollen med vänster axel, vrider kroppen så att han kan finta sig förbi målvakten och promenera in med bollen. Allt han gör är omöjligt och han gör det i hög fart. Det är helt sjukt.
Det här målet måste vi ju lägga in när vi lägger ut det här avsnittet.
Ja, det får vi göra.
På Twitter. Vi kanske inte kan lägga in alla mål vi har pratat om, men det där är ett av dem som verkligen måste in. För där håller jag med. Det är sinnessjukt.
Jag tror att det kan vara så att vi eventuellt får våra konton avstängda om vi lägger ut sådana typer
av klipp. Ja, men mitt är inte värt ett skit. Jag tar chansen. Sen har vi Paitim Kasami. Den mycket oklare Fulham-spelaren som springer, alltså han, det sjuka är när man tittar på det här målet i efterhand, han springer alltså från egentligen typ mittlinjen, vinkar han. Det slås en liksom en lobbpassning som han bröstar med sig till straffområdeskanten, där han blint dunkar den i bortre vänster kryss, målvaktens högra. Och det är, hur man än tittar på det, det går inte att göra det målet heller. Så de två kan jag typ inte välja mellan.
Ja, det är Kasanis är sinnessjukt. Om ni inte har sett det så är det liksom att han bröstar ju bollen ut ur straffområdet typ.
Och skjuter. Ja, och får en så perfekt pendel sen över.
Med ryggen mot mål typ. Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Jag föredrar ju spelmål över skott. För skott händer så ofta att det är snygga skottmål som kompani mot Leicester. Där fanns det ju en annan betydelse i målet också som gör det lite snyggare.
Ja, det är kanske efter Agüeros 3-2 det mål jag blivit gladast för hela mitt liv.
Ja, inte jag. Men jag är väldigt svag för volleyskott. Där liksom hamnar, där kommer nästa liksom. Jag tycker att den dimensionen att det är på volley gör det så jävla snyggt, typ som Kasani. Jag håller ju Andrews Townsends volley mot City väldigt högt.
Ja, jag håller det väldigt lågt då, förklarar jag själv.
Där han liksom från 30 meter ligger som ett T i luften och ja, och volleyar in den i krysset.
Det är helt vansinnigt faktiskt.
Ja, otroligt mål. Men jag är också väldigt svag för Daniel Sturridge mot West Brom när han spelar Liverpool, och när han driver på kanten och liksom chippar en över hela backlinjen och målvakten in i bortre. Otroligt snyggt. Men sen är det så svårt. Jag tycker Giroud skorpion, det är nog kanske mitt favoritmål genom alla tider. Just för att det är också Giroud som gör det, och det gör det lite snyggare på något sätt. Som att han är en vacker kar.
Ja, det, Men, det är så det funkar.
Men topp ett är, det är jättetråkigt, men topp ett är Rooneys bissa mot City. Det är, det har allting. Det har snygga spelet, det har den perfekta inlägget, det har, inte perfekt inlägg kanske, men det har... Det,
och tillåt den har, mig att dekonstruera sig.
Det har den perfekta tillslaget, det svårigheter, tekniska herregud. Numret, både akrobatiskt och bollträffen, och sen den perfekta bågen in i bortre. Det är ett väldigt vackert fotbollsmål.
Jag vill bara säga två saker. Nannis inlägg touchar på Sabaletas rygg. Rooneys perfekta träff är en benskyddsträff. Rent flyt, Joe Hart har sagt det 1000 gånger. Det är bara att hålla med. Therese, nu vill jag höra vilket ditt favoritmål genom alla tider är.
Men jag har ju inget. Jag har inte ägnat en enda sekund, sa jag. Och jag har inget så här... Men jag är inte den, jag
du,
är
måste, du måste kunna dra ett fotbollsmål du sett ur den berömda hatten, när jag bara säger, säg ett snyggt fotbollsmål.
Jeremy Menes hade ett jävligt snyggt mål för Milan mot, om det är Parma tror jag det är, när han liksom rundar målvakten och sen klackar in den. Den är väldigt snyggt.
Ja, det känner jag till.
Det målet är otroligt.
Jag tror jag kan ha sett det. Felipe Mexes är väl det första Milan-målet som dyker upp i mitt huvud. Den här helt sinnessjuka bissan från utanför straffområdet.
Ja, den var också otrolig.
En annan grej som blivit jättediskuterat från den här matchen är ju Harry Kane som delar ut en liten kyss till Gabriel Magalhães i efterhand. Det har delats på Twitter av diverse gråterskor som menar att det är det fulaste någonsin. Robin Bylund är en av dem. Jag är en annan som jämför med Ben Thatchers vidriga överfall på Pedro Mendes 2006, tror jag. Har ni sett detta?
Ja.
Ja.
Vad tycker ni?
Alltså gud vad vi gör oss ovänner med Spurs här. Först så säger jag att North London Derby är en pissmatch. Sen så säger jag också att Lamelas mål är ett vanligt mål. Det tycker jag inte. Men det kanske framstod som det. Och sen nu så tycker jag också att Harry Kane borde få avstängning för det. Så det känns som att vi är på minuskontot där. Vår systerpodd Ledder Kings knä kommer inte gilla det.
Berätta varför du tycker att han ska bli avstängd.
För att jag tycker att det är en vårdslös satsning mot en spelare som inte har en aning om att han kommer. Det är ju en tackling som kommer alltså bakifrån från en, vad man i hockey kallar blindside. Det är en axel som träffar i huvudet. Och han är inte beredd på det överhuvudtaget. Och jag tycker att det är en väldigt vårdslös satsning. Och det är... Jag vet inte, han är ju en tuff spelare, Harry Kane. Han går ju in hårt i situationerna. Men just när man kommer... Det är en sak att komma axel mot axel från sidan. Men att komma från... Han kommer liksom bakifrån och trycker till honom. Det är... Ja, alltså hade det varit hockey hade han ju säkert fått game misconduct. Som väl är 5 matchers avstängning eller någonting.
Therese?
Ja, men alltså, nu vet inte jag hur det har pratats om det här. Eller vad som... jag är inte superpåläst vad som har sagts i efterhand. Om det är så att man överhuvudtaget kan eller vill kolla på det i efterhand. Men det är klart, jag håller med Pontus. Och sen tycker jag att det är rätt intressant också att man är... man blir så... Det är lätt att bli så himla färgad också när man liksom ser såna här situationer. För absolut att han, som Pontus säger, är en tuff spelare och sådär. Men... Harry Kane är ju ändå inte en spelare som man på något sätt... jag tror inte att den generella uppfattningen i alla fall är att han är liksom... Han är ju ingen Diego Costa-typ. Alltså han är ju inte en idiot som bara springer runt och liksom på det sättet. Men när man liksom ändå börjar tänka efter så är han ju... Alltså han kan ju vara väldigt, väldigt tuff. Så det är snarare där jag hamnar när jag tänker på det här. Så här hur liksom... Hur ful är han egentligen?
Man hoppar ju in i situationen, alltså fötterna som liksom lyfter från marken, och det är ju sådana saker gör det ju också mycket värre, att det är ju väldigt medvetet att sänka honom. Han har ju ingen chans att gå på bollen överhuvudtaget, och just att han hoppar in, att fötterna liksom lyfter från marken, gör det ju liksom, det gör det ju riktigt fult, för du kommer i en väldigt hög och okontrollerad fart. Väldigt vårdslöst. Det är sen alltså, Harry Kane, jag tycker att han är topp 3 spelare i Premier League liksom. Det är ingenting med det att göra, men det där ska han ju en avstängning för, och det konstigt att England som nu har liksom tar krafttag mot att man inte ska få nicka på träningar, måna om att man ska ta hand om varandras huvuden liksom. Ta hand om varandras huvuden, vad konstigt det. Men
så jag börjar inte stötta dem så här.
Ja, och jag tror inte att det har att göra med att Harry Kane är lagkapten i landslaget och liksom Englands gullegris number one. Jag tror att vem som än hade gjort det hade det inte blivit avstängning. Jag tror bara att de inte fattar hur fult det är.
Nej, alltså det tråkiga är att jag önskar att jag kunde ha en annan åsikt i just den här frågan. Jag tycker också att det är pissfult. Träffar han rent där så kan ju Magalhães vara liksom borta länge. Däremot så tänker jag just på det här, för att det har ju uppmärksammats ganska flitigt ändå, känner jag, de senaste året kanske, med så här liksom fula grejer Kane gör och kommer undan med. Och jag tänker så här, alltså det är klart han spelar fysiskt och sånt där, men jag tänker på det här, och det här är en spaning så ni får säga vad ni vill om sen, men att Kane egentligen inte är särskilt tuff eller ful, men när han är det så är han så extravagant ful att det lyfts fram. På samma sätt som Granit Xhaka egentligen inte är en särskilt dålig spelare. Bara att när han är dålig så är han så extravagant usel att det inte går att missa. Förstår ni hur jag tänker?
Ja, och det kanske ligger någonting i den. Nu har jag har aldrig tänkt så innan. Så att jag kommer inte ha tänkt klart på det nu när jag också yttrar mig. Men jag tycker att det är en spaning som kittlar i alla fall.
Ja, den är bra.
Ja, vad bra. På tal om extravagant usel, vi rör oss vidare. Så extravagant medioker, det här är en spaning jag drar inte ur en hatt utan den berömda röven. Thomas Partey, är det den minst omsnackade när han väl började spela, sett till hur omsnackad han var innan han började spela för Arsenal? Alltså finns det någonting vettigt att lyfta fram kring Thomas Partey? Han har känts så jävla anonym, tycker jag.
Han har väl behövt liksom... alltså det är klart att det finns bra saker att säga om honom. Eller vad menar du? Alltså jag tycker...
Ja, men har han varit bra? Jag kan liksom inte så här... Alltså jag tycker det var much ado about nothing alltså på förhand.
Men jag tror kanske lite så här att han är ju... jag tycker, vilket jag har sett att många har liksom dragit den slutsatsen... Eller gjort den analysen, alltså särskilt nu efter senaste matchen, men... Han är ju kanske en spelare som Arsenal har behövt för att ge någon slags defensiv stabilitet på mittfältet. Och sådana spelare, antingen så kan de ju vara den typen av spelare då som syns väldigt mycket, som är väldigt överallt och som gör liksom... Som väldigt tydligt sätter en prägel på matchen. Eller så kan man, när man är den spelare som han är, vara en spelare som också gör spelet runt omkring honom, eller spelarna runt omkring honom rättare sagt, en tjänst. Att han gör så att försvaret ser bättre ut. Han gör att de offensiva spelarna ser bättre ut och därför inte får jättemycket uppmärksamhet själv. Sen tror jag att det finns mer att ta av. Alltså jag tror att, eller så här, han kan bli bättre och han kan säkert bli mer avgörande på sikt också. Men jag vet inte, jag är lite inne på att det kanske kan vara en sån grej, att det är därför man inte lägger märke till honom riktigt. Han är en liten sån så här, världens tröttaste klyscha att dra, men som jobbar liksom lite i det tysta på ett sätt som gör att han inte sticker ut på det sättet som man hade förväntat sig att han skulle göra när man snackade upp värmningen.
Nej, men om man bara tittar på liksom hans underliggande siffror, just liksom positionerna han spelar i, saker man ändå kan förvänta sig av Thomas Partey, tänker jag mig i match, för att han ändå ska snitta ett gäng tacklingar och interceptions och allting per match. Så han är ganska långt bakom en slags, vad ska man säga, mittfältstopp. NDD, mycket fler tacklingar och brytningar, N'Golo Kanté, Declan Rice har fler. Lite jobbigt för honom så har Ethan Ampadu fler. Alltså... Han hamnar rätt långt bak i de här grejerna, så att alltså, man tycker att även en sån grej borde liksom synas. Borde inte det, Pontus?
Men det har väl gjort det till viss del. Alltså, Arteta har ju försökt implementera väldigt, väldigt stort pressspel i Arsenal som inte riktigt fanns där innan. Som börjar liksom sätta sig. Jag tycker att Arsenal ser bättre och bättre ut. Och där har han ju varit ganska framgångsrik. Jag såg någonstans att han är väl inte den som... som pressar mest i Arsenal, det gör Ødegaard. Men han är ändå topp 5 typ. Men han är framförallt den som har överlägset bäst success rate i sitt pressspel. Och det är ju också väldigt viktigt att ha en sån spelare när den väl går upp och pressar motståndaren, att man faktiskt lyckas vinna bollen. Och då är det inte alltid att man gör det med en tackling, utan det kan ju vara att motståndaren passar fel eller någonting. Och där var han ju klar ett av de som var topp 10 i Arsenal liksom, i antalet pressures. Sånt är ju också värdefullt. Jag tror jag är lite inne på Therese linje, att han är en spelare som kanske krävs några säsonger innan man ser hans storhet. Lite så här som Fernandinho.
Men några säsonger?
Ja, men Fernandinho har inte alltid varit liksom ansedd att vara den viktigaste spelaren i City. Men efter ett tag så växer liksom uppmärksamheten kring honom. Och nu är Fernandinho anses ju vara en av Citys bästa spelare under 2010-talet. Jag tror att, sen ska man inte jämföra Partey med Fernandinho som är en av PLs bästa spelare under 2010-talet. Men det finns ju någonting där i att han nog jobbar väldigt bra i det tysta och hjälper laget ganska mycket. Men det är ju absolut, när han kom så var det ju, då snackades det om honom på ett helt annat sätt. Nu nämns han ju knappt utanför Arsenal-kretsar i alla fall. Så det är många andra spelare som det pratas mycket mer om i Arsenal än vad det pratas om Partey.
Ja, du nämnde en av dem, för vi kan väl röra oss vidare egentligen från Partey då till Martin Ødegaard, eftersom du nämnde honom, Pontus. Du säger att han är den bästa värvningen, eller hur var det du sa?
Nej, men jag sa att han var...
Bäst på att pressa, sa du?
Ja, exakt. Men han har ju... varit, när han kom så sågade vi den värvningen lite grann, och det kan man ju göra med tanke på att det är ett lån utan köpoption och så vidare, men jag tycker att han har kommit in i det, och verkligen, alltså Arsenal har ju varit mycket bättre sedan han kom in än vad de var innan. Alltså om man kollar på hur det har sett ut de senaste 8-10 matcherna, så har de ändå haft en helt annan, om jag ska vara Pontus Wejnemo, så har de liksom haft, jag tror, två matcher där de inte har vunnit expected goals under den perioden. Och det är mot City bland annat. Och de har liksom lyft sig ganska mycket spelmässigt, tycker jag. Och Ødegaard har ju varit väldigt framgångsrik i det spelet Arteta vill spela. Dessutom skapar mycket ytor till andra spelare också. Och tidigare har ju Arsenal spelat jättemycket på vänsterkanten, men de har fått igång spelet på högerkanten på ett annat sätt. Han rör sig mycket utåt till de ytorna, hjälper till. Så jag tycker att han verkligen börjar ta sig och liksom spelar en viktig roll i Arsenal. Sen är det såklart att han kan vara hur bra som helst. Det kommer ändå vara konstigt att man inte har en köpoption, men
lite så här att vara den offensiva liksom mittfältare han är, och med det renommé han kommer med, att då liksom bli berömd för sitt pressspel, eller berömmas för sitt pressspel, är ju lite som när jag som ganska ful 20-åring fick höra att jag hade en rolig personlighet. Alltså, för nu har han ändå gjort, vad är det, 7 matcher ish, 400 minuter nått i Premier League. Ett mål, inga assist. Det är inte det för dåligt av...
Men det är ju att kolla på fel... Jag tycker att kolla på fel siffror. Man ska ju kolla på hur det har gått för Arsenal som lag. Och varför det har gått bra, eller varför det har gått bättre. Och då tycker jag att han har varit en viktig anledning till varför det har gått bättre. Men det är ju samma som det har varit med Firmino till exempel. Att man klagar på att han gör inga mål, han gör inga assist, men har i stunder varit, nu har han haft en tung säsong, men har ju i stunder varit ovärderlig i spelet. Och det är svårt att gnälla på en spelare som är väldigt viktig i spelet när man också vinner massa matcher. Eller åtminstone är spelar bra och så. Och jag tycker att han har varit tongivande i det skiftet lite grann som Arsenal har sett senaste 2 månaderna.
Therese, håller du med Pontus innan?
Ja, det är det som är så jävla tråkigt här. Jag säger som du sa precis innan, att jag önskar att jag kunde ha en annan åsikt. Men nej, jag tycker Pontus är jävligt bra. Men sen så tycker jag ju fortfarande att, och det var väl det som var anledningen till att vi liksom sågade värvningen lite, just det här med att så här, okej, nu är han superviktig, men sen då? Alltså vad ska de göra med, sen vet inte jag exakt hur det är. Jag har sett lite så rykten om att de eventuellt ska vara intresserade av att köpa loss honom och sådär. Så att även fast det inte finns en köpoption så kanske skulle kunna finnas en möjlighet att man faktiskt kan lösa honom till nästa säsong. Men det lär väl för det första inte bli gratis. Och sen var det lite som vi sa när de plockade in honom också, att det är ju, Real gör ju så här, lånar ut honom och sen så gör han det jättebra och då är de så här: oj, nu ska vi satsa på honom, och sen så gör de ändå inte det, så lånar de ut honom igen. Så det skulle mycket väl kunna vara så att Real får för sig nu i sommar att så här, ja men hallå, hur viktig var inte han, och vi har ju en massa saker som vi behöver lösa i våran trupp också, och det ser inte tippen toppen ut hos oss. Och så bestämmer de sig för att de absolut inte ska sälja honom eller släppa honom på en säsongslångt lån eller vad det skulle kunna handla om. Så att det är väl fortfarande det som är det jag mer oroad över än vad jag är oroad över att han inte gör poäng.
Nej, så sitter de ändå där med bara Dani Ceballos från Real Madrid sen, och så är det same old Arsenal. Jag kan känna att det får fan räcka med North London Derby. Vi har inte pratat Arsenal på typ ett halvår, och det kommer inte pratas om på ett halvår igen. Hej! Ja, vi ska inte prata med Arsenal, vi ska prata ett på riktigt bra och formstarkt Londonlag istället. Chelsea, som under ledning av, hur var det nu vi uttalade, språkprofessor Pontus Wejnemo?
Tuchel kanske.
Thomas Tuchel, Klopp Tuchel, 2.0, numera kallad i Kick and Rush. Han är den första tränaren i Premier Leagues historia att nå 5 raka hållna nollor i sina 5 första hemmamatcher. Det är ett riktigt fejkrekord. Sån där NHL-statistik betackar jag mig i fotbollsvärlden. Alltså. Han närmar sig också Maurizio Sarris rekord i antal raka matcher utan att bli besegrad. Kan han till och med ha passerat det? För jag ser att jag tittar på en tweet från en vecka sedan. Bra research, Petter. Ja, det kan nog visst fan borde... Ja, det har han tangerat då. Efter 0-0 mot Leeds. 12 raka matcher utan att bli besegrad. Då kan han gå om ikväll när vi spelar in, som möter de Atletico Madrid i Champions League. Hur imponerade är ni av Jürgen Klopp 2.0 så här långt?
Jag använder inte det smeknamnet på honom. Vi ska också säga det att i vårt spökavsnitt från förra veckan så lovade ju faktiskt du och jag, Petter, att vi skulle prata Chelsea den här veckan. Så det känns bra att vi håller ett lufte. Men också tråkigt att första gången vi någonsin håller ett lufte så är det ett lufte som ingen har hört oss yttra.
Nej, men du och jag vet. Du och jag vet. Vi så vet. Det är det enda som betyder. Jaha.
Nej, men... Alltså, å ena sidan så kan man ju uttrycka det som att man är imponerad. Å andra sidan så var det väl ungefär det här som vi pratade om när vi satt och gjorde avsnittet när tränarbytet kom. Att det är klart att det finns mer och andra saker att göra med den här truppen. Det är liksom ett gäng väldigt bra fotbollsspelare han har att jobba med. Det är en väldigt bra fotbollstränare. Och jag tycker att även om det kan låta... Det låter ju väldigt liksom... som att det har skett någonting jättedramatiskt när man hör de här låtsasrekorden som du rabblade upp. Men det är klart att det, någonstans är det väl kanske det här man hade förväntat sig. Att man skulle börja ta steg både liksom uppåt i tabellen och i någon slags riktning som liknar det som man hade förväntat sig på förhand på säsongen att Chelsea skulle göra.
Ja, de ligger i skrivande, jag säger alltid det, i talande stund 4. 51 poäng, 5 poäng för Liverpool till exempel, och Everton, lika många poäng. Ponta, vad vill du säga om Tuchels första tid i Chelsea?
Alltså, det är imponerande. Sen är det ju också det att de har ju inte heller, de har inte vunnit alla de där matcherna. Det har varit mycket kryss, men det är klart att det har varit imponerande att komma in i ett lag och stabilisera laget på det sättet. För det var ju lite där Chelsea hade problem, att man, det var inget problem att man inte skapade chanser eller att man spelade bra fotboll under Lampard. Problemet var att man, ja, men att man förlorade för mycket matcher, man släppte in för onödiga mål. Och det har han ju verkligen, han ju, den lilla detaljen har han ju fixat till, va? Och det är ju sjukt imponerande. Jag tycker att han har gjort det jättebra på det sättet. Sen finns det väl vissa frågetecken kring just den här grejen med att bli mer kreativ och att vinna matcherna, att vara dominanta på det sättet. Och det är väl det som krävs nu då, för att han ska verkligen ta steget till att bli en av, ja men att Chelsea ska bli ett av ligans bästa lag. Men nej, men det är bara att lyfta på hatten för hur bra han har gjort det första tiden.
Men det känns väl också som att alltså nu ska man inte dra för stora växlar av, för det har hänt många gånger att en tränare har kommit in och fått liksom, ser ut som att nu är man på väg någonstans och sen så blir allting bara kaos ändå, typ Ole Gunnar. Men det är ju ändå så att det finns ju, jag tycker att det finns rätt mycket att om man säger, luta sig tillbaka på när man säger att får han en sommar och liksom att han får gå in i nästa säsong från början med det här Chelsea, så finns det ju, för det är ganska många spelare i det här laget ändå som har underpresterat den här säsongen hittills, typ Werner som jag fortfarande väntar på att han ska explodera och göra, Werner behöver göra 18 mål till de här sista omgångarna.
Ja, något sånt. Ja.
Ja, så att
dock ska sägas, Chelsea i sina fem nästa matcher har West Brom, Crystal Palace, Brighton, West Ham, Fulham, så att är det någon gång han ska göra omöjligt. Det så är det nu.
Nej, det är fan inte omöjligt. Jag tror fortfarande på mig själv och min egen förmåga att tippa på förhand inför säsongen.
Kick and Rush behövde Therese och Therese Strömberg visade sig verkligen.
Exakt. Nej, men jag... vad var det jag var inne på? Jo, men just att det är ändå rätt mycket spelare som har liksom underpresterat och kanske hamnat i någon slags här dålig... ja, men dålig cirkel med sig själv, att självförtroendet inte är som det ska och att man inte, så att jag tror ändå på att inför nästa säsong sen att jag tycker att det känns bra det här med Tuchel i Chelsea. Men sen så är det ju också så att det är ju en tränare som det blir intressant att följa framöver, för att han är ju kravställande på en väldigt liksom intensiv nivå, om man säger. Det har man ju läst från tidigare, att det är ju inte helt ovanligt att han hamnar i konflikt både med liksom klubbledningar och att vissa spelare kanske tycker att han är lite för intensiv och sådär. Så att det är ju en väldigt spännande tränare av den anledningen också i en klubb som Chelsea, som inte har något problem med att sparka tränare heller när det liksom börjar gnissla. Så att...
det är det man tänker. Alltså så här, jag tycker Chelsea ser jättestabilt och bra. Alltså framförallt ser de så jävla stabila ut på ett sätt som de aldrig gjorde under Lampard. Eller aldrig, men inte den här säsongen i alla fall. Alltså de är kvar i... de ska ju möta Sheffield United i kvartsfinal i FA-cupen. Jag kan säga Chelsea går och vinna FA-cupen redan nu. Jag kan säga de tar en titel nästa säsong om det fortsätter vara så här starkt. Men sen så undrar jag ändå, vem ska leda Chelsea säsongen 22-23? För jag tror inte att det är Tuchel. Alltså, Chelsea kommer ju göra sig av med honom. Det kommer vara någon annan. Mason Mount har blivit för gammal, lagt skorna på hyllan och är redo att ta över. Liksom, Chelsea, alltså, det är ju bara att titta på det här rekordet. Så här. Ja, han har tangerat Sarri. Ja, Sarri vann väl Europa League med Chelsea? Gjorde han inte det? Han är inte kvar. Alltså, de kommer ju göra så här. Jag ser inte en chans att det blir mer än max två säsonger efter detta.
Nej, det vore väl rimligt. Alltså, det är så Chelsea funkar.
Men skulle inte det kännas så jävla tråkigt? Alltså så här, någonstans så var det ju... då förstår jag knappt varför man anställde en sån som Frank Lampard för första början. Man visste ju att man skulle vara tvungen att döda sin egen klubblegendar.
Ja, och det är väl Chelseas stora problem. Alltså, det är ju ett problem att man gör så. Eller då andra sidan, det är också framgångsrikt. Det är också det mest framgångsrika laget.
Ja, exakt. Man kan väl inte ifrågasätta det. Alltså om du tittar under... alltså, sen Abramovic-intåget, visst, det kan väl tillskrivas pengar och vad fan som helst. Men de vinner ju saker. Fast liksom så här, helt plötsligt så sitter Aaron Grant eller Roberto Di Matteo där som tränare.
Ja, nej, men det är väl det stora misstaget det blir. Att man dödar Frank Lampard, klubblegendar liksom. Hur man nu ska se på det. Men... Det är ju mer ur ett supporterperspektiv. Rent sportsligt så har de ju gjort det hur bra som helst. Och då har det varit helt rätt att göra som de gör. Men det är klart att hade jag varit Chelsea-supporter så hade jag ju... ett, tyckte det var jobbigt att man inte fick någon tränare att hålla i handen liksom under alla de här åren. Eller att man får en legendar på det sättet som är där i 10 år och bygger en dynasti liksom. Men å andra sidan så hade jag varit jätteglad för att vi har vunnit shitload of trophies. Så det är ju... Och den delen kommer ju alltid vara väga tyngst. Så är det.
Ja, men det där hamnar man ju tillbaka i den här diskussionen som man jätteofta hamnar i när man pratar om fotboll. Just det här med att man slits mellan allt det här som ju fotboll är för en, och att det, alltså med känslor och med hela den biten, den känslomässiga, men också att det liksom är business på något vis. Och att det är ju trots allt... ja, men det är ju trots allt business som vinner titlar till slut. Alltså det, är ju, det, det blir ju så, så det blir. Så att, men det är ju en diskussion som man kan ha i all evighet. Det känns som att den kommer upp i så här, var tredje fotbollsdiskussion man har i alla sammanhang.
Ja, då kan vi faktiskt släppa den för nu och... ja, nej. Jag har ingenting mer att säga. Bumper!
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svepunetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Kommer ni ihåg när vi pratade om Thomas Suchek?
Mm.
The most wholesome guy in the Premier League. Tror jag att vi utnämnde honom till.
Ja, minst.
Ja, so far skulle det visa sig. För den eviga Manchester City-hjälten som missade för Leicester så att City kunde ta titeln 18-19. Kelechi Iheanacho gjorde hattrick i helgen för sitt Leicester. Osannolikt nog, med tanke på hur medioker han faktiskt är, om vi ska vara ärliga. Det är hårt, jag vet, men fan vad, det är en ganska beige fotbollsspelare. Men efteråt så blev han intervjuad av Sky Sports och det var en intervju som vi inte får höra så ofta. Den är så jävla mysig, han är så jävla fin. Jag vet att man inte ska säga det på förhand, men bara lyssna på honom.
Kelechi, a huge win, man of the match performance and your first Premier League hat-trick. It's not a bad day at the office, how do you feel?
I don't know how to express this, but I'm over the moon, I'm delighted. I thank God Almighty for this day, because I've been waiting for this day to come. I've been working really hard to wait for this day to come, so I'm really grateful to God and thank my teammates, the manager, for helping me to grow. I thank everyone in the club for helping me as well. So I'm really happy for this day. And I'm going to use this opportunity to dedicate this hat-trick to all the mothers in the world. So they should keep taking care of us. I wish them all a happy Mother's Day.
Kelechi, va?
Jag känner igen mig i det där. Det där var ungefär som när jag hade jobbat på Expressen i, vad var det, 2,5 år. Och sen äntligen kom det ett mess från Pontus Wejnemo. Han frågade, skulle du kanske kunna tänka dig att eventuellt vara med mig och Sebastian och podda någon gång? Det hade varit kul om du ville vara med i Kick and Rush. Då kände jag mig exakt så där.
Jag vill dedikera det här till alla, ja, Pontus Wejnemos out there.
Ja, ja, det är verkligen de som behöver den. Nej, det här var ju väldigt, väldigt, väldigt fint. Framförallt att han fick göra det på mors dag. För det har faktiskt en speciell betydelse. Och jag hade sagt det på lappländskt norrländsmål om jag hade pratat i vår systerpodd Women Were Kings. Det känns som ett sånt sidospår. Men Kelechi Iheanacho gjorde alltså sitt hattrick på den 14 mars. Han bär nummer 14 på ryggen. Och han förlorade ju sin egen mamma när han var 14 år gammal. Så att det är lite sorgligt men också väldigt fint att han took the opportunity to dedicate this to all the mothers out there who keep taking care of us. Tack Kelechi för att du är finast i hela Premier League. Några som inte har det så jävla fint, det är ju de som inte är välkomna i Manchester City just nu. För där är det bråkigt. Jag vet inte om ni såg att Raheem Sterling gick ut på Twitter i, vad det, förrgår eller går, för att skriva så här: some crazy rumors on socials today. Så där pratar inte
han. Jag tror han pratar exakt så där.
Han har ju lite så här jamaikansk, some crazy rumors on social today. That's absolutely false. Looking forward to a big week with the team. Have a good night, lads. Tror vi att det är ungefär så Raheem Sterling pratar.
Inte riktigt.
Han är född i Kingston. Vi får utgå ifrån att min imitation är spot. Det har ryktats om en bust up mellan honom och Pep Guardiola. Raheem Sterling lämnades helt utanför laget mot Fulham. Pep Guardiola sa saker efter matchen som att nu ska de som vill göra bra saker för laget för starta och de som inte vill det får sitta på bänken. Sen satt Raheem Sterling på bänken mot Borussia Mönchengladbach i går. Pep gick ut och sa ungefär samma sak efteråt. Dessutom, jag vet inte om ni har sett de här hjärtskärande bilderna på Sergio Aguero som hoppade in sista kvarten mot Gladbach. När han kliver av planen så säger han på spanska: de vill inte passa mig.
Gud.
Och
fan vad hemskt.
Det knakar lite i fogarna trots allt. För man kan lätt sväva iväg som City-supporter här och tänka att nu vinner vi allt. Nu tar vi hem den här skiten. Så kommer ändå det här. Hur stor påverkan tror ni att det eventuellt kommer ha på Citys jakt på troféer?
Alltså det är svårt att säga som att man inte vet exakt vad som är vad. Och det känns som att oftast i... det känns ändå som att oftast i såna här, om man säger professionella miljöer som det ändå är, så känns det som att det blåses upp till någonting som är väldigt stort för att sen visa sig inte spela jättestor roll trots allt. Men jag vet inte, jag har svårt att sia i framtiden här.
Nej, jättesvårt. Alltså, en bra lagsammanhållning är såklart super, super viktigt. Men det kan ju också vara så att de andra spelarna lyfter sig för att, sammanhållningen bland dem är så starkt. Men att det är två spelare som kanske lämnas utanför eller någonting. Men det behöver inte betyda att resten av truppen, att det knakar i fogarna där. Men ja, nej, jättesvårt. Jag tror inte att det kommer påverka City så pass mycket. Jag tror att det kommer påverka Sergio Aguero och jag tror att det kommer påverka Raheem Sterling. Men inte resten av City nödvändigtvis. Men det är klart att det är ju aldrig bra att när det börjar komma ut rykten om osämja och splittringar och sånt. Det är aldrig ett gott tecken såklart.
Ja, det blev otäcka scener mellan Wolves och Liverpool när Connor Cody, Liverpool-supportern, glider in med knät i full kraft i, visst är det knät han träffar och yeah. Patricio i ansiktet med. På en löpning, löpduell mot Mohamed Salah, tror jag det är fan vad jag skulle ha dubbelkollat här, som är offside egentligen. Rui Patricio får bäras ut på bron med syrgas. De första rapporterna från Wolverhampton säger att läget är bra efter omständigheterna. Men det har ju också startat en diskussion om, ska vi inte låta linjedomarna ändå ta upp flaggan om de känner att det kan vara offside, för att vi ska undvika ju såna här situationer. Vad säger ni?
Ja, nej, men ja, absolut. Jag tycker att den diskussionen borde ha kommit långt tidigare. För att det har ju varit problem i massvis av tillfällen. Ju fler, alltså, det blir ju dubbelt så många såna här situationer som det har varit förut. Det är klart att de här situationerna har ju kunnat uppstå utan, även med lindomar som drar upp flaggan. Men du får ju extra många sådana situationer när spelarna fortsätter fullfölja varenda situation. Men i just det här fallet så tror jag inte att spelet hade hunnit blåsas av ändå, för att det är så pass kort tid från att offsiden är som avslutet kommer och knät träffar huvudet liksom. Men diskussionen är välkommen och gärna för mig. Men däremot så just den här situationen hade nog inte räddats av det, tyvärr.
Men, alltså, både tycker jag att man välkomnar diskussionen av den anledningen som vi pratar om, men också för att liksom på lite mer så inte så allvarlig note, att det också är så jävla irriterande när man ser så tydligt i en match att det här är offside och det kommer blåsas av för offside, men den jävla linjedomaren, alltså, vi kommer inte behöva linjedomare snart om de ändå inte ska göra någonting. Om liksom VAR ändå ska gå in och ta alla beslut, så blir det ju ändå så att liksom linjedomarna blir helt överflödiga. Jag ser att det är offside, alla ser att det är offside, han ser att det är offside, eller hon, men gör ändå ingenting, trots att hen då vet att så här, det här är offside, och till slut så liksom kommer det också blåsas för offside. Jag tycker att det är en grejen, det är en sån, det är en liten parentes i liksom sammanhanget vi pratar, som sagt, men det är en sån sak som stör mig så jävla mycket när jag kollar på fotboll nu för tiden, att det är liksom att den där jävla flaggan aldrig kommer upp, och det är ju liksom, det är sagt att det ska vara så, men det stör mig lik förbannat alltså.
Ja, men jag håller med, jag tycker rent allmänt att det har blivit liksom mjäkigare med blåsande, fast alla vet att det är en förseelse. Jag tycker det gäller huvuddomaren också, att det är så här, ja, men snälla någon, du ser att det är en frispark, blås för guds skull liksom. För att de räknar med att VAR tar upp det. Det är för dåligt, jag håller med. Ja, jag lovade detta, så nu vänder jag mig direkt till dig, Sebastian. Jag lyssnade vad ni hade att säga om mig i vår systerpodd Kolla Mustafi. Och jag önskar att jag var en större person än att jag faktiskt blev påverkad av att ni kallade mig korkad. Ni vet hur, vilka knappar ni ska trycka på för att få mig att känna mig liten och sårad. Men frågan är om det inte ändå är du, Sebastian Mattsson, som är mest korkad. Som genom att avslöja hur du konsumerar Premier League-fotboll lägger all den makten i min hand och tar det ifrån dig. Strike one, Seb. Du får en till, sen tar jag bort alla dina privilegier, din korkade, obildade tölp.
Pod! SL-pod! De kicki rör! Stromberg och... Aha! Landen inne ju, aha! Venemo, aha! SL-pod, de kicki rör!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.